Fredrik, hur mycket kan de ukrainska attackerna mot ryska olje- och gasanläggningar försvaga Ryssland?
Ja, det har ju i alla fall skakat om landet rejält och jag tror inte ens ryssarna vet exakt hur långt det här kan leda.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, Ukrainas nya strategi, slå mot Putins gas och olja.
Det är den 14 september 2025. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sitter i vanlig ordning i grön t-shirt och spelar in ett videomeddelande. De mest effektiva sanktionerna mot Ryssland, säger han, som får snabbast effekt, det är bränderna på ryska oljeraffinaderier, terminaler och depåer. Genom att begränsa Rysslands oljeindustri kan vi begränsa kriget. Zelensky nämner Rysslands största oljeterminal vid Östersjön, Primorsk, utanför Sankt Petersburg, där bilder visat stora svarta rökmoln stiga mot himlen några dagar tidigare. Vi har också ögonen på andra hamnar som Ryssland använder för att komma ut på världsmarknaden, säger han. Våra drönare är kapabla att nå tusentals kilometer. Och efter det här fortsätter rapporterna komma om att fler anläggningar för olja och gas i Ryssland plötsligt står i lågor.
Gäst är Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent.
Men Fredrik, jag tänker att vi kanske ska börja med att säga något om de försök som ju görs, jag menar direkt efter den ryska invasionen av Ukraina för att komma åt oljan och gasen, inte med vapen utan sanktioner. Alltså, hur skulle du beskriva det där?
As Putin continues his merciless assault, the United States and our allies and partners continue to work in lockstep to ramp up the economic pressures on Putin and to further isolate Russia in the global stage.
2022 så var ju först USA och Kanada väldigt snabba med att helt stänga av och säga vi tänker inte ha någonting med det här att göra. Medan EU-länder och Storbritannien och andra var långsammare innan man riktigt fick ett sanktionsprogram på plats.
We will make sure that we phase out Russian oil in an orderly fashion. So in a way that allows us and our partners to secure alternative supply routes and at the same time be very careful that we minimize the impact on the global market.
Och det visade sig att det inte heller var helt lätt att hitta balansen i det, för att om man ströpte allt för mycket så riskerade det att skicka iväg oljepriserna till nivå som gjorde att Ryssland behöver inte sälja särskilt mycket olja för att få in väldigt mycket pengar. Och då börjar man arbeta med pristak och sanktioner mot länder som inte följer pristaket. Men samtidigt så vet vi ju att till exempel Ungern och Slovakien för en annan politik och vill helt enkelt köpa den billigare ryska gasen och bygga sin ekonomi på det. Och det finns också mycket rapporter om olja som är väldigt oklar i vad den har för ursprung, men som när man har följt spåren visar sig till stora delar komma från upppumpad rysk olja som sedan har tagit en omväg och tar sig in i EU.
Så de verkliga effekterna av de där sanktionerna mot oljan och gasen som riktas från väst, vad blir de?
De blir stora. Jag tror inte vi ska underskatta att de har haft någon slags effekt. Det kan ju vara så att kriget hade kanske varit slut utan sanktioner, i den meningen att Ryssland hade kört över Ukraina om man hade haft ännu mer resurser. Det får vi aldrig veta svaret på den frågan. Men det har ju inte lett till att Ryssland har tvingats ner på knä ekonomiskt så mycket att de är tvungna att börja ta hänsyn till krav på att man ska avbryta kriget. Ryssland har uppfunnit en massa nya sätt att hantera det här.
Europas länder gör nu nya försök att komma till rätta med den så kallade skuggflotta.
Vi har ju pratat om skuggflottan till exempel, med fartyg som helt utan att säga det öppet skeppar iväg rysk olja för att undgå inte minst det här pristaket. Mm-hmm. Att man med de här fartygen då kan sälja oljan till ett högre pris för att man inte lyssnar på de här sanktionerna.
Så jag menar, någonstans här verkar man ju från ukrainskt håll då ha dragit slutsatsen att det som krävs istället är att försöka slå ut så mycket som möjligt av den här ryska infrastrukturen med våld. Ta oss igenom det. Alltså, vad är Ukraina gjort här på senare tid?
Suka jebana!
Ja, det börjar ju sommaren 2024, alltså förra året, mm-hmm. när det plötsligt slår ner ukrainska drönare, några stycken, i ett oljeraffinaderi i södra Ryssland.
Ännu ett ryskt oljeraffinaderi sattes i brand i Kaluga söder om Moskva i natt.
Och man tänker, oj, det där var ju speciellt att de kan göra sådana saker.
Ta sig över gräns och, jag menar, luftförsvar och vad det nu är.
Och träffa ett riktigt strategiskt viktigt mål och starta en brand. Men det var svårt att se exakt vad det här skulle leda till. Jag menar, Ryssland försöker då så snabbt som möjligt laga och lappa och se till att det här kommer igång igen. Någon annanstans, någon månad senare på sommaren, så träffas något ytterligare. Det uppstår en brand, men lite oklart om det får några konsekvenser. Mm-hmm. Så det händer vid ett antal tillfällen och man förstår att Ukraina har nu något nytt som de kan göra. Men exakt vad det ska få för resultat, det är väldigt svårt att säga. Tills augusti i år. Då börjar det med ytterligare en sån här attack mot en jätteanläggning i Volgograd i södra Ryssland. Inte så nära ukrainska gränsen, men det är ändå någonstans i närheten av Ukraina. Och det är ju den 14 augusti som det plötsligt slår upp stora eldsmoln över Volgograd-trakten och folk filmar med mobiltelefoner. Fastän man ju har sagt i Ryssland att det där ska ni inte hålla på med.
Aha, man vill inte att det sprids sådana
det
här filmer.
Det finns helt enkelt instruktioner om att håll inte på och visa upp det här som händer, men det sipprar ju alltid igenom någonting i något sammanhang där folk står och häpnar eller svär eller ibland till och med nästan låter som att de är imponerade av det som händer i attackväg. Och det här är ju en anläggning som står för väldigt stor del av den här oljebearbetningen, så att den ska bli drivmedel helt enkelt.
Så här är det en mer betydande skada då också, kan man tänka sig.
Det ser så ut i alla fall, även om vi inte vet exakt hur lång tid det tar att komma igång igen. Men den får nog stå stilla så länge att det börjar märkas i systemet. Och sen kommer ju det som visar sig vara den stora planen.
A number of regions in Russia came under attack by Ukrainian drones overnight.
Ett efter ett på ett väldigt stort område i Ryssland av de här raffinaderierna träffas av ukrainska drönare.
Och hur ser det ut när en sån här attack genomförs då?
Ja, men det sprids ju mobilfilmer på nätet ibland från olika punkter, olika platser runt de här oljeraffinaderierna. Man kan pussla ihop händelseförloppet och se hur de här drönarna flyger in i nattetid.
Blöd.
Och plötsligt ett stort jätteeldklot vid horisonten och folk svär inför kameran eller drar efter andan eller blir chockad. Det kan vara en terminal för utskeppning vid Finska viken uppe vid Sankt Petersburgsområdet. Det kan vara ett raffinaderi i södra Ryssland, i Saratov-regionen. Och till och med längst bort mot Samara, som är djupt in i centrala Ryssland, så träffas en anläggning och det sker tätt.
Och går det att säga hur stor påverkan det här får inne i Ryssland? Att det, jag menar, stiger såna här rökmoln då från de här anläggningarna lite varstans?
Ja, det verkar ju som att det inte bara var själva taktiken att träffa många och under tät period som var planen, utan också tajmingen på året. För plötsligt börjar man prata om att det här slår mot semesterfirare, som i kanske miljontals, men Ryssland har ju 140 miljoner invånare, ska ta sig hem i augusti eller i början på september från sina resmål och blir fast för att det finns inte bensin eller diesel tillräckligt vid bensinstationerna. Och det ransoneras, det blir långa köer. Och samtidigt den här perioden så är det skördetid i Ryssland. Och det är traditionellt en svår period där stora arealer ska skördas samtidigt och maskinerna måste ha bränsle. Och då måste plötsligt myndigheterna bestämma sig för vad är det vi prioriterar här. Ska människor bli upprörda över att de inte får sitt bränsle för sina dagliga behov? Eller ska vi få problem med skördarna för att inte bönderna får den tillgång de behöver? Och det här ser i alla fall ut som att det var en medveten strategi från Ukraina.
Men då står folk där och vet inte vad de ska göra om det inte kommer någon bensin ur pumpen, så att säga, eller?
Nej, och eftersom vi inte ser så mycket av det här i statliga ryska medier så är det återigen de här mobilfilmerna som sprids i olika sociala medieplattformar, och där är det ju långa köer till bensinstationer. Och människor som inte vet hur de ska kunna ta sig vidare. De kanske får köpa bensin, men inte så mycket som de faktiskt behöver, för den är ransonerad. Vi vet ju inte hur mycket av de här raffinaderierna har skadats, hur stor kapaciteten. Det görs beräkningar, man diskuterar, kan det vara 10%, kan det vara 30% som har orsakat skada så att det märks i systemet. Men det är i alla fall uppenbart att någonting fungerar inte som det ska. För mitt i alltihopa det här så sätter också Ryssland ett exportförbud på bensin som man tidigare har haft som en inkomstkälla då till staten, men som nu blir omöjligt att fortsätta med att exportera, för att nu behövs allting som man kan få fram till den egna konsumtionen.
Men vad görs ifrån Moskva då för att försöka skydda sig mot det här, de här ukrainska attackerna som bara fortsätter?
En sak är att man försöker förstås komma åt de här drönarna genom antingen att skjuta ner dem eller på något sätt ha någon elektronisk störningssystem som kan få dem ur kurs. För de opereras ju förstås med hög teknologi för att kunna flyga så exakt mot de här målen. Och till slut så, när man märker att det inte går att komma åt det tillräckligt mycket. Jag menar, du kan skjuta ner drönare, men om några når fram så kommer det ändå stå ett eldklot över det här raffinaderiet mer än 100 mil från den ukrainska gränsen. Då har man kommit på att man ska stänga ner det mobila internetnätverket för att de här drönarna roamar då på mobilt internet så att man kopplar på det nätverk som finns på masterna som man passerar på vägen.
Då kan vanliga ryssar som befinner sig där inte heller använda mobilen, eller?
Det blir ett jätteproblem för människor som bor i de här regionerna som berörs, vilket är ett antal olika ryska regioner. Och nu har man pratat om att försöka kompensera det genom att starta gratis wifi, alltså en annan sorts system som inte går via de här mobilmasterna då, för att underlätta för vanliga människor som påverkas av det här.
That war should never have started, would have never started.
Det är den 6 oktober 2025. USA:s president Donald Trump sitter bakom sitt skrivbord i ovala rummet och tar frågor från reportrar. Jag har typ bestämt mig om ifall jag ska skicka Tomahawk-missiler till Ukraina eller inte, säger han. Men jag vill veta vad de tänker göra med dem först. Uppgifter har cirkulerat en tid om att Ukrainas president Zelensky vänt sig till USA just med en förfrågan om att köpa de kraftfulla Tomahawk-missilerna som kan orsaka mycket större skada än de drönare som Ukraina nu använder sig av. Men, säger Trump, jag vill inte eskalera kriget. Så ja, Fredrik, vad skulle det kunna innebära för den här ukrainska kampanjen mot ryska olje- och gasanläggningar som du beskrivit här, om landet också får tillgång till såna här kraftfulla amerikanska robotar?
Det som har pratats om från ukrainskt håll och från bedömare är att Ukraina kanske inte kommer att använda det mot just de här anläggningarna och raffinaderierna, utan att det kanske snarare är logistikhubbar och den militära kapaciteten hos Ryssland som man vill slå emot. Men man ska också komma ihåg att om de här missilerna kommer på plats, de här Tomahawk-kryssningsrobotarna, då är det ju en helt ny spelplan. Så att även om Ukraina fortsätter sina attacker med egentillverkade drönare mot raffinaderier och gasfält och annat, så bara vetskapen från ryskt håll att det finns Tomahawk-robotar i ukrainsk kontroll gör att de måste göra en helt ny kalkyl av hur försvarar vi oss, hur lägger vi upp det. Och det öppnar ju upp för Ukraina att kunna använda sina drönare på ett helt nytt sätt. Så det ändrar väldigt mycket, även om inte Tomahawkerna i sig kommer att användas för just den här typen av krigföring.
Och Putin då? Hur skulle han reagera på en sån situation, tror du?
Ja, han har ju redan gått ut och pratat ovanligt mycket om de här Tomahawk-robotarna. Ryssland brukar gärna låtsas om att ingenting berör dem, och Kreml säger att ja, det är inte så viktigt och det där har vi svar på. Men det här verkar vara något som på allvar bekymrar makthavarna i Ryssland, för att det har varit en punkt som har kommit upp i flera sammanhang redan på kort tid.
Hur då då?
Ja, att man säger att då måste vi börja fundera på vad vi ska svara med och hur vi ska lägga upp från vår sida den militära kapaciteten, med en slags hotfulla undertoner som inte är helt exakt klart vad det syftar på.
Men man kan ju fråga sig hur Ukraina ens lyckas med det här, alltså att ta sig så långt in i Ryssland och träffa alla de här anläggningarna. Vad finns det för förklaringar till det?
Ja, det är väl egentligen två saker det bygger på. Det ena är att sen Ryssland genomförde den fullskaliga invasionen så har det pågått en kapplöpning i Ukraina med att utveckla så avancerade drönarsystem som möjligt. Det är inte ett statligt gemensamt stort vapenbyggarprojekt, utan det är olika egna initiativ där man hela tiden försöker vara bäst på den drönare man själv bygger. Mm-hmm. Och det har lett fram till att Ukraina väl idag förmodligen är världsledande och att alla andra kommer att börja titta på det de gör. Och det andra är något som har spekulerats i ett tag, nämligen underrättelsekällor. Vad vet ukrainarna och varifrån har de fått de här uppgifterna om var alla de här raffinaderierna finns och hur man smartast kommer åt dem med en drönarträff eller med flera drönare samtidigt? Och nu kommer det ju rapporter som säger att USA har hjälpt till med underrättelser som ska ha bidragit till att Ukraina kan göra den här vågen av anfall från augusti och fram in på hösten med så hög träffsäkerhet och med så förödande resultat för det ryska energisystemet.
Men finns det en punkt där det här också kan börja bli så pass problematiskt för Ryssland att Putin på något sätt tvingas retirera också i kriget, som ju, jag menar, i slutändan är målet från Ukrains tal ju?
Den förre ukrainske militära befälhavaren Zaluzhny, som var den som styrde den ukrainska militären i samband med ryska stora attacken i februari 22. Han sa ju att han gjorde en felkalkyl. Och det var ju att han trodde att om vi bara får Ryssland att förlora så mycket manskap som möjligt, alltså så många blir skadade eller dör vid fronten som möjligt, då kommer det att tvinga Ryssland på reträtt. De kommer att tvungna att göra en ny kalkyl och tänka att det här landet ska vi inte försöka erövra. Och det visade sig att det inte stämde. Hur många ryska soldater som än dog vid fronten, så bara fortsatte Ryssland som om det inte spelade någon roll. Och det här kan vara det nya sättet att försöka ändra kalkylen från Kreml. Jaha, ni bryr er inte om hur många soldater och hur många människoliv ni förlorar i fronten. Men det här, är det här något som ni bryr er om då istället?
hur mycket bensin ni lyckas pumpa ut.
Ja, och hur den bensinbristen påverkar hela det ryska samhället och systemet.
Tack så mycket, Fredrik.
Tack.
Programledare var Robin Olin, gäst Fredrik Wadström och producerade gjorde Stina Fischer och Karl Kadhammar. Vill du kontakta oss, mejla då dagenseko@sverigesradio.se.